Fan, det ser ut som du har släppt en sån jävla sälmök.
Sälmök?
Ja, men det är en sån här blup.
Okay.
Jag vet inte exakt vad en sälmök är.
Ge oss ett intro.
Hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här på poddstudion på I Like Radio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de tre tenorerna Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er!
Tjena!
Hej, vad roligt!
Tja.
Är det en placebo domingo?
Det var ganska bra.
Jag turnerar.
Ja, vi var lite imponerade över Jens som visste vilka de tre tenorerna var.
Just det.
Och vilka var de?
Oj, vad jobbigt det blev nu. Väldigt kort koncentrationsspän här. Okej, vi har ju Placido Domingo.
Placebo Domingo.
Placido Domingo.
Placido.
Placido Domingo, I'm very sorry. Mm. Och sen så har vi ju Pavarotti.
Pavarotti.
Som heter
Pavarotti.
I förnamn.
Luciano.
Luciano.
Och sen så har vi ju Carrera, José Carrera.
Precis.
Så där, där har vi dem.
Yes.
Jättebra jobbat. Jag kan tycka att det är onödig information. Men jag tänker inte lägga något mänskligt värde i det.
Nej, bra.
Vi tänker nämligen försöka prata lite om något typ av löst ämne som vanligt. För idag ska vi tala om trender inom mat och dryck.
Precis.
What's hot or not? Eller vad har varit hot or not?
Flera saker kan jag berätta.
Mm.
Och vi har stories också.
Wow.
Vilken glädje.
Vad kul.
Ja,
det är så här superimponerad över att podden kommer fortsätta ungefär som den har varit.
inget spelformat är förändrat. Vi kör samma som vanligt.
Ja, vi flamsar vidare.
Yes. Mm.
Yes.
Men Hongel, kör oss, eller kicka igång det här.
Ja, men jag har ju en historia.
Bra.
Ja, och det här är Linnea Svensson som har skickat in till Hänt på restaurang. Mm. Våran Facebook-sida. Står i baren på ett gayställe under Pride då det kommer fram två homosexuella män till baren. Beställer två glas vin och ska betala. Han står och försöker blippa med sitt kort, men våra kortmaskiner kan inte blippa. Efter en stund slänger han ur sig. Just ja, han måste stoppa in den. Det är inte jag van vid.
Okay.
Det är så gulligt.
Det är fantastiskt. Ja.
Lite snusk, snuskhumor där.
Mm. Det är lite snuskhumor, det var lite sån humor. Mm. Jag tyckte det var en bra start.
Det tycker jag också.
Jag brukar ju kallas för PK. Ofta.
Alltså.
Mm. Och jag tyckte det var jätteroligt.
Ja.
Tack Linnea för att du delar med dig av det här. Och det är en jätterolig historia.
Och framförallt, om den kommer ur verkligheten så är det ju helt fantastiskt.
Ja, det här är när hon står och jobbar.
Ja.
Det är därför det heter Hänt på restaurang.
Precis.
Kunde ha hänt
och
på
det här har inte hänt ute i vare sig skärgården eller i norra Norrland, utan det här har hänt i centrala Stockholm. Den äldre delen av stan.
Mm.
Ja.
Det här är väl en av de nyaste trenderna inom restaurang. Det här med blipp och hur man använder kortet.
Jag har inte ens blipp på något. Har ni någon av er som har blipp?
Gud ja.
Ja, för jag...
Givetvis.
Jag är lite orolig för att någon liksom bara går så här titt, blippar sönder mitt kort när man inte märker det.
Oj då.
Varför är det
en väldigt rationell...
Nej, men jag läste det någonstans att sådana här stöldligor som de har såna här blippapparater och så åker de typ tunnelbana och så när de står bredvid någon så bara dras ditt kort automatiskt.
Mm, just det. Jo, men det stämmer.
Det stämmer, men det här är liksom så otroligt outbrett.
Ja. Det har
hänt två personer de senaste 10 åren. Det är ingenting som man behöver vara orolig för.
Har blivit funnits i 10 år?
Håll käften. Men så här grejer. Nej, jag tänker inte köra bil för jag är så rädd för krockrisken. Jag har hört att folk kör på fel sida och kör rätt in igen. Jag är jätteorolig för det. Fuck off.
Men visst är det så.
Lev lite.
lev kvar i vänstertrafiken.
Ja. Kör bil.
Lev lite, kör på fel sida av vägen. Kom igen.
Ja, men typ
drick
kanske
lite sprit.
Gå runt med plånboken i handen. Och liksom gärna se lite utåt.
Jag är väl bara lite skitnödig när det kommer till sådär. Så jag har inte blipp. Men ni har uppenbarligen blipp.
Ja.
Jag tänker att det är en ganska ny företeelse ändå.
Mm. Ja, men det är det.
Jag tänkte, förr i tiden så var det vanligt att när man gick på krogen så hade man liksom bilhandlarrullen som man nävade upp och skickade fram 500 som det vore en strippklubb.
Just det.
Det var charmigt.
Ja. Mm.
Men jag har ju sett på det några gånger i sommar, de här med smartwatches och dylikt. Mm-hmm. De som bara lägger på sin klocka på maskinen.
Och det funkar?
Mm. Ja, tydligen.
Oh ja, jo ja, det är ju 2.0. Ja. Den använder ju samma teknologi som blippen.
Jag som lite rätt rädds för elektronik och saker som styrs av el, tycker inte att det är speciellt maxat, utan jag betalar gärna med kort, helst utan blipp, utan med min kod. Mm.
Jag älskar det. Jag välkomnar i Skynet.
Är det så?
Jag skulle ju vilja ha sån här chip i handen.
Och chip i handen?
Ja, 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 visst.
Det kommer ju.
Ja, då kan du köpa tre färnet samtidigt.
Är det här på riktigt? Man kan sätta in ett chip i handen. Ja,
det kan kontrollera din dörr, alltså låset på din dörr. Mm. Det kan kontrollera din betallösning.
Lite oväntat så var det väl faktiskt SJ som började med det här, va?
Terminator. Med blipp-funktion.
Inte Terminator eller liksom robotens övertag av mänskligheten, utan det här med chip som du opererar in under huden för att kunna läsa av din tågbiljett.
Mm. Vad händer när det här chipet, som all annan elektronik i detta universe, går sönder? Då måste man ju operera ut den här.
Då blir allting gratis plötsligt.
Ja, det känns ju konstigt.
Ja, det är väl inga problem. Du vill plocka in och ut. Du har väl tatuerat dig. Du har väl liksom öppnat huden förut.
Du har väl öppnat huden förut.
Ja, jag tycker ni är trångsynta.
Ja.
Det är något som en nekrofil. Så jag du vill öppna din hud.
Ja, du vill vara lite i fronten på den här nya trenden hur man betalar saker.
Jag är alltid längst fram i trendspaning.
Men vad fan, jag tänkte bolla över den här till vår dryckesexpert här i studion, Jensa. Trender inom dryckesvärlden. Ah. Det har ju funnits, eller kommit och gått några stycken.
Ah. Gud, ja.
Vad är hippt idag?
Trendspaning med Jens.
Vi måste skriva en ny jingle till det där.
Framförallt lägga 2,50 på det här istället. Det var bra.
Vill du att jag drar den igen?
Ja, gärna.
Här kommer den. Trendspaning med Jens.
Och så...
Mycket bra.
Ja, hur som helst, alltså, drycker, jo tack, det är ju en jäkla trendig avdelning av konsumtionssamhället, kan man säga. Mm. Och det här drivs ju av vår lust att släppa handbromsen. Och just om vi då till exempel tar vin, där är vi ju väldigt styrda av journalister och massmedia, vad de tycker och tänker och vad som gäller. Ja.
Jag tycker, alltså, din farsa är ju en väldigt känd och berömd vinkritiker, eller vad ska man säga, vinassistent.
Just det.
Är han en form av trendsättare? Jens pappa är alltså Bengt Fritjofsson, från mycket känd från TV4s morgonsoffa till exempel.
Just det. Jag tror så här att det är inte så mycket trend som att det är direkt produktfokus. Han är ju upphov, eller var upphov i och med att han har slutat precis, eller för ett tag sedan på Nyhetsmorgon. Men han var ju upphov till någonting som kallas för Bengt Fritjofsson-effekten. Vilket var att när han rekommenderade någonting så tog det slut på Systembolaget.
Och det är helt sjukt!
Ja, och det innebar ju det att systembutikscheferna, de individuella, varje butikschef, de ringde ju till min pappa på måndag, tisdag och frågade, du, vad kör du nu på fredag så att vi kan stärka upp lagret? Och så där, om det hade varit så att det var en specifik grej, att han bara punktmarkerade Beaujolais Nouveau, så hade det ju säkert blivit trend. Mm. Men nu är det lite mer generella grejer. Vad som kommit redan, det är mycket naturvin.
Naturvin?
Ja, alltså,
vad är naturvin?
Jag har hjälp en...
Organically grown, biodynamiskt. Liksom, så. Och då är det oftast mycket, det är lite dyrare viner, men som är nyttigare och bättre på alla sätt och vis.
Bengt Fritjofs-effekten goes Greta.
Ja, men lite så kanske. Ja, det är riktigt.
men vad är det som är hippt idag? Ja, vad är trendigt idag?
Trendigt. Alltså, vi kan ju också prata om onlineförsäljningen som ökar kraftfullt. Just det här faktumet att du faktiskt kan få vinet levererat fram till dörren är ju för många soffliggare väldigt populärt. Och Systembolaget gör ju en jättesatsning just nu på sin nya onlinebutik, vilket innebär att du går dit och så istället för att gå ner på hyllan och tjabba runt, så kan du titta i deras virtuella lilla butik och beställa, och så ringer det på dörren och säger, tja, hej, här kommer dina produkter, här har du mitt lägg, fantastic. Så det där är ju, det kommer bli mindre folk i butikerna.
Jag hade ju, för ett par år sedan så bodde jag i Kittelfjäll. Och då hade jag en polare som bodde då i Vilhelmina, naturvackra Vilhelmina, som hade beställt från en sån här online-grej. Och det var ju inte Systembolaget, utan Nej. Det var ju liksom Puttgarden-stuk liksom.
Ja.
Och då hade han beställt ganska mycket sprit. Grejen var det att den här snubben var ju 19 år gammal. Och det måste vara 20 år för att köpa sprit online. Men han tänkte så här, om de kör den här skiten hela vägen från Tyskland, hela vägen upp till Vilhelmina, det ligger ganska långt upp, och de kräver att få se lägg, och han säger nej, då var hans tanke att de kanske inte orkar köra tillbaks det.
Fattar. Gick det bra?
Nej.
Nej, okej.
Okay. De bad om lägg, han hade inte. Det vart ingen sprit.
Ja, den är ju sorglig. Ja. Så det ska ni akta er för, att gå och köpa online utan att ha åldern inne. Det är ingen bra idé. Det är lite intressant, och därför undrar man ju, vad är det som sätter trenden? Det kan vara journalister, det kan vara marknaden, det kan vara efterfrågan.
Jag skulle säga att det är en liten häxblandning på det mesta. Jag vet ju till exempel när bartendervärlden fick smaka av den fantastiska Aperol Spritz. Som fortfarande idag ligger kvar. Så det är ju en extremt välplanerad, välgenomförd marknadsföring, framförallt.
För det, ja, den dök ju bara upp.
Den kom ju från ingenstans, för det här var innan jag började i baren i stort sett. Så Jesper Borgstrand kanske har bättre koll på det än vad jag har. Men jag vet ju att Aperol var på barhyllan i stort sett bara en utfyllnadsflaska.
Fin färg eller?
Ja, det stod och dammade. Ja. Oftast längst till vänster, där andra liksom aperitiffer, digestiffer och örtlikör som står.
Ja, det skulle inte stå bredvid Campari, så vet jag. Den skulle stå på barhyllan bredvid Campari, men den användes aldrig.
Nej. Vad hände?
Det kom, så vet jag förstod det, så var det Campari som köpte upp Aperol.
Campari Group.
Ja, Campari Group köpte upp Aperol, och då fick Aperol en ny ambassadör, en italienare som jag tyvärr tappat namnet på just nu, men som kom på den här Aperol Spritz. Och vad som följde var liksom en marknadskampanj from hell, som har resulterat i att de senaste liksom 5 åren, så på sommaren så dricker hela Europa Aperol Spritz.
Ja, det, så Fanta Rosé, det är ju gone.
Fanta Rosé vill jag inte riktigt säga att det någonsin har varit en trend. Det var ett misslyckat försök.
Det var
en trend, jävla mig.
Ja, framförallt vi som då bodde på en skärgårdsö i Stockholms skärgård.
Ni drack på riktigt Fanta Rosé?
Jag drack det inte givetvis. Jag är ju medelintelligent. Men mina gäster drack det väldigt, väldigt mycket.
Fanta Rosé.
Men det är också,
på tal om deras intelligens.
Ja, men precis. Det var bara en liten sån pikning. Ja. Till de borgarna som hängde.
Ja.
Men jag läste också någonstans att 2017 års utgåva av Guinness rekordbok, så var Aperol Spritz på plats nummer 9 över världens mest blandade drink.
Wow.
Och det här är alltså en drink som innan 2003 inte existerade.
Nej, men så det är
jag
bra.
Jag tror att det kan ha existerat innan.
Kan vi, för de som inte vet vad en Aperol Spritz är, kan vi berätta vad receptet är?
Det kan jag berätta för dig. Du börjar med Fernet Branca i botten. Nej. Ja. Aperol Spritz är lite Aperol i botten på ett vinglas. Fyller upp med is. Fyller på med ett mousserande vin, ofta Prosecco eller Cava. För att sedan toppa ytterst lite med bara några centiliter sodavatten. Och så för utsmycknads skull så trycker man ner en apelsinskiva i den där. Och då har du en Aperol Spritz.
Vi hade i somras på drinklistan så hade vi en Aperol Spritz.
Oj, vad är det?
Det var väl kul.
Vänta, har det här Bappelsin. Någonting att göra? Ja, Bappelsin då, gubbjävel.
Ja.
Det är ju Ulf Elving, va?
Ja, tack. Det var roligt.
Ja,
det var
jättekul.
Våran barchef är då från Göteborg. Jag kan nämna ett par andra drinkar som vi hade.
Jag måste bara avbryta här. Kanske är för att jag är född på 90-talet. Men vad fan pratar ni om? Bappelsin? Jag har ingen aning. Ni sitter och garvar allihopa.
Charlie, nämn 3 frukter på B.
Banan. Blodapelsin. Okej. Bappelsin. Är det som är själva punchlinen här?
Ja, det är en.
För ni satt liksom och vek er allihopa, garvade över bänken.
Jag tyckte bara att det var så fascinerande att se Hur, vilken panik du fick när du insåg att du inte kunde fler än en eller två.
Vad fan?
Men den här sketchen eller radiointervjun eller vad det är, slutar ju i att det är någon som utbrister bappelsin, gubbjävel.
Mm. En 10-årig pojke.
Ja, det är skitroligt.
Lyssna på den. Den finns på YouTube.
Ja. Ja, det är kul för oss som uppskattar liksom genuin humor.
Ja, absolut. Bappelsin.
Så vi hade våran bapperoll sprits med lite apelsin och grejer i.
Du hade andra drinkar där.
Så hade vi en margarita som hette Jag vill vara din.
Såklart.
Ni är så jädra genomtänkta så jag tappar ju kallingarna.
Ja. Vi hade också en drink som vi funderade jättelänge med. För vi hade med rismjölk och sen så ett lag på kanel och vanilj.
Oj, någonting med gröt eller?
Mm, vi satt jättelänge och funderade på och sen kom vi på det. Vanilla rice.
For real?
Ja. Ja. Mm.
Wow.
Vanilla rice.
Mm. Charlie är så skeptisk.
Ja. Det är som att kolla på liksom tre gamla gubbar sitta och skrocka på alla. Vad kul.
Men det här är intressant, för du snackade om nu Aperol Spritz. Vi har ju till exempel en annan sån här landslide-produkt, och det är ju den här klassiska, vad heter den nu, Hot Shot till exempel.
Galliano Hot Shot. Ja,
och den har ju kommit och gått, men kommit tillbaka igen.
Yes.
Och det där är ju lite intressant, för då undrar man om det är så att det är någon stackars nostalgiker, typ jag själv, som efter 5-6 års frånvaro bara smyger ur sig frågan till barn, du, kan ni göra en hot shot? Och så, ja.
Vart det här började någonstans vill jag inte och vågar inte uttrycka mig om faktiskt, jag har ingen aning. Men jag vet ju att på 90-talet så var väl alltså hot shot överallt. Mm. Det var på varenda möhippa, på varenda nattklubb, på varenda fest liksom. Mm. Så var det det, och det var B52 och allt det här gubbiga som man ser ner på lite idag. Men jag vet ju att Hot Shot, det var väl, jag spelat med, det var väl typ 2012-13 som den började smyga sig tillbaka.
Ja, lite så. Och jag tror, nu sitter jag och killgissar här, jag tror på att det beror på att det är en genuint bra produkt.
Faktiskt.
Att det är gott, det är kul att dricka, det är lite häftigt. Ja. Och det är liksom ballt.
Man blir full också.
Och när den nya generationen upptäckte den här grejen som redan finns, och all marknadsföring för det finns redan. Alltså jag har ju 18-åringar som springer runt och skriker koka kaffe, vispa grädde, hot shot, hot shot, hot shot. Allt det här, det var ju liksom bara som att öppna en dörr och så kom det.
Ja. Men det, vi satt och snackade om det, jag och Jensa lite tidigare, att 90-talet, själva dryckeskulturen där var väl väldigt söt. Det skulle vara sött, det skulle inte vara syrligt. Det skulle vara mycket sött och socker och härligt.
Typ pigulindrinkar.
Ja, men typ, det skulle vara väldigt sött. Och den kulturen är lite på väg tillbaka med alla de här jävla godisshotarna till höger och vänster.
Det var inte så raffinerat heller. Det var inte så flashigt. Det var ju liksom, det var blåfisk och det var liksom basic. Oh,
just
stuff,
det, oh liksom. God, nu fick den jag ont i tarmen.
Ju, den gjorde man ju själv. Då hade man ju vodka, gärna av lite sämre modell, för man ville ju inte fucka upp den i onödan. Mm. Och sen så hällde man ur hälften, förslagsvis, i sig själv. Och sen så dunkar man i den här blåa fisken som man kan köpa i lösgodisavdelningen. Dunkar i 20-tal sådana i det som är kvar. Skruvar på korken, ställde flaskan i diskmaskinen. Och sen så körde den här diskmaskinen ett varv, och då smälte ju fiskarna ihop med vodkan. Så att när diskmaskinen var färdig och gav ifrån sig ett litet pip, då visste man, nu blir det blåfisk.
Nice. Jag vet att jag jobbade på ett mindre nogräknat ställe i Dalarna när den här trenden verkligen tog fart med turkisk pepparshots och blå fisk och det där. Det var så mycket sånt där fulgöra, så att säga. Det var ju kanske inte helt korrekt att göra det där själv.
Nej, just det. Det fanns ju inte som idag, att det finns ju färdiga produkter. Fishermans eller vad fan heter. Ja, men du vet, det fann, man var, som du säger, Henke, man var tvungen att fixa ihop det där själv.
Ja.
Livsmedelsverket
och,
bara.
Ja, kanske sådär. Men det här är ju ändå 90-tal. Det fanns även, det här var samtidigt som Hooch slog igenom stort, och Wine Coolers. Kommer ni ihåg det?
Ja, gud ja.
Hooch såg jag faktiskt.
Är född på 90-talet, så nej.
Förlåt,
du har kul en dag i ditt liv.
Nej. Jag har glömt att man gjorde sprit i diskmaskinen. Hela den grejen är helt vilsen för mig.
Mm. Vad skönt att du slapp. Jag tänkte på så här 90-talet, jävligt mycket söta grejer. Filmen Cocktail från 1998 med Tom Cruise i huvudrollen.
Jag tror att du är lite ute och hojar tyvärr. Den är inte från 1998, den är från 1988.
1988, förlåt, jag har talfel.
Yes.
Men vi kan ju alla vara överens om att det är världens bästa film någonsin.
Ja. Cocktails and Dreams, absolut.
Mm. I den filmen så har ju han ett tal, huvudpersonen, som man kallar för, vad han säger?
Barman's Poem.
Barman's Poem, mm. I am the last barman poet. För i den här så nämner han ett antal drinkar, jag tror det är 18 stycken. Vi hade vid en kväll då vi var lediga, det här var i en skidort i Sälen, så kom vi på att vi ska dricka oss igenom alla de här drinkarna.
Oj.
Och det här var ju liksom 80-talet destillerat. Fy fan vad mycket socker.
Ja du, jag kan tänka mig att ni var vakna hela natten.
Ja, det är likör med likör med likör som är blandat med läsk. Nästa drink är likör, lite limejuice, lite grapefrukt och sen så blandat med läsk. Nästa är ju bara en likör rätt upp och ner.
Kommer du ihåg Pissangabon?
Oh. Ja, hur som helst, det enda som jag tycker liksom har gett mig någon effekt förutom bakfyllan dagen efter var ju The Dingaling.
What is that?
Galliano champagne.
Oh! Va? Kan man dricka det?
Ja, tack.
Nej, men inte champagne va?
Jo.
Du fuckar inte upp en flaska champagne med Galliano.
Vi tog en döds.
Wow.
Och det är en dingeling.
Ja. Dingeling.
Man är lite dingeling i huvudet om man gör.
Ja. Ja. Så jag, nu när vi pratar om trender, vill jag starta en ny trend. Hej allihopa. Testa dingeling, Galliano och champagne. Tack för mig.
Tack. Wow, grattis.
Yes.
Ja, veckans dryckestips med Jesper Borgenstrand.
Vi ska ju känna att vi kan lämna lite dryckeskulturen här.
Tycker jag.
Det har funnits väldigt mycket härliga trender inom dryck. Vi är glada över att några har följt med oss in i dagens samhälle. Vi är ännu glada att några försvann. Men vi kan ju hoppa det och kliva in på mat istället. För här finns det ju trender så det bara sjunger om det.
Mm.
Och jag tänkte bara rabbla igenom några stycken. De här som kom, och det här är bara trender som har kommit under min arbetstid, alltså de senaste 10 åren ungefär. Men vi snackar friterad grönkål.
Mums.
Snackar halloumi när det exploderade.
Mums.
Vi snackar mellanrätter.
Mums.
Dagens cancer skulle jag säga. Rotfruktschips.
Mums.
Fruktansvärt. Använd potatis för helvete. Och det värsta av allt. Asian fusion.
Mums.
Håll käften. Alltså som ni förstår, alltså jag hatar alla de här. Alltså för det är, nu pratar jag liksom om Stockholm. Jag har varit väldigt mycket i Stockholm.
Mm.
Men när det kom en trend så var det inte det att man hittar dem på de 2 stycken trendiga ställena. Utan det var hela Stockholm som förändrade sina jävla trenden. Jag kunde inte gå på ett enda ställe och inte få någon jävla friterad grönkål på min burgare. Det där var som hetast. I hate it. I hate it.
Rasar.
Alla de här grejerna som du har nämnt är ju saker som jag tycker är nästan orimligt goda.
Ja, men alltså det blir ju en trend för att det ofta är ganska gott. Men allt är gott i måttfullhet. När jag får min jävla friterad grönkål på min vaniljglass i slutet av måltiden, ja, men då har det gått för långt.
Jag håller med.
Ja.
Stopp, nu räcker det.
Kocken där bakom. Ja. Ta den här grönkålen, kör upp i skitan och
På tal om det, saker som man skulle vilja ett tal så var det ju väldigt trendigt med skum. Allting skulle vara ett skum.
Grönt skum,
ja,
sotat
det,
skum.
Ja, pilgrimsmusselskum. Allting kunde man göra ett jävla skum av.
Det värsta av allt när servitörerna var lite för sega för att hämta det i luckan. För kocken lägger upp skummen så här jättefint.
Mm.
När det når ut i bordet, då är det en jävla blöt pöl där mitt i tallriken. Blir förbannad.
Ja, du har ett dingalingskum här. Det ser bara ut som någon har kissat på tallriken.
Fan.
Nej, men tänk dig själv så här. Man vill ju, oftast är ju också trender ett sätt att stå ut ifrån sin omgivning. Så här, hur ska vi skilja oss ifrån alla andra eateries i stan? Jo, men då gör vi så här. Vi
på exakt samma sätt som alla andra.
Ja, men nej, men man börjar någonstans och så hittar man på något wild and crazy. Och jag tror att i Sverige är vi extremt bra på att plocka upp trender utomlands. Alltså många av våra mest kända restauratörer, De åker ju till London, till New York, till Tokyo, och där hittar de influencers och så tar de hit dem. Och sen så, då är de ju oftast 1,5-2 år sena. Mm. Men här är det brand new.
Mm. Ja, jag lite så. Vet inte. Och det här, alltså, mellanrätt är ju någonting som har kommit de senaste typ 5 åren, så är det eskalerat mer och mer.
Ja, nej.
Känns som vartenda nyöppnat ställe, där kan man, jag vill ha min jävla flinta stek med rostad potatis och bea. Får jag det här? Nej, du kan få liksom 13 stycken mellanrätter istället. Värmlöst. Ja, jag vill inte ha det.
Vet du vad? Jag tror att det har med att, okej, istället för att köpa en huvudrätt av 350 spänn så köper du 5 mellanrätter som sammanlagt blir 700 spänn.
Ja, säkert. Jag älskar mat och dryck, men jag har överlag faktiskt haft väldiga problem med trender överlag. Och sen så kan det också ha någonting att göra med att jag faktiskt över hela mitt hjärta hatar halloumi. Det är liksom satans ost.
Ja, men till...
Varför hatar du halloumi?
För det är vidrigt. Fullkomligt vidrigt.
Okej. Okay. Jag är lite med dig, men jag vet att Jesper...
En supersalt jävla prästostskiva på min burgare. Nej, tack.
Prästost? Är du hög?
Ja, det
Nej, du har uppskattat varenda trend som har kommit ut de senaste åren, eller?
Ja, jag gillar ju sånt som är gott. Det här är ju inte trender för att det är äckligt liksom.
Nej, det är ju inte det, men det är ju trender för att det är ju äckligt för att det är överallt. Du kommer inte bort från det.
Du är en sån här emo-kille.
Ja, men det är som Gollum som förföljer en vart man än går.
Åh nej, det är andra som har ätit det här tidigare. Då tycker inte jag äter det.
Nu blir det ett personangrepp här på internetradio. Du, det som är lite spännande med just halloumi-grejen, att det gick ju så långt så att plötsligt så fanns det ingen halloumi-ost på marknaden.
Precis, det var ju lite intressant också.
Ja, det snackar om att skapa en trend som bara totalt tömmer ladorna på halloumi-ost. Det är lite speciellt.
För du får ju inte kalla vad som helst för halloumi, det är ju varumärkesskyddat.
Mm. Ursprungsbetecknat.
Jag kan säga, där jag jobbade i sommar så hade vi ju halloumi-börjare. Men vi hade ju inte halloumi, utan vi hade ju det här hypotetiskt värdelösa grilloumi istället.
Vad heter det?
Grilloumi.
Grilloumi?
Ja.
Det låter som någonting som
det
du har
hittat
på.
Man hoppades att det skulle vara halloumi 2.0, som någonting som Charlie P faktiskt tycker om, men nej, samma smak, samma skit.
Ja, det är egentligen bag-in-box-varianten av halloumi. Liksom.
All right. Alltså.
Nej, men en flintastekssizad halloumi-bit.
Däremot vet jag att det är ett mejeri i Härjedalen som håller på att ta fram en svensk halloumi med typiskt svenska smaker som de kallar för eldost.
Eldost, exotiskt.
Som är tanken att man ska grilla och det ska vara lite samma feeling som halloumi fast lite kraftigare smak.
Vad är typiskt svenska smaker då? Lingon och granris?
Lycka, välfärd, skatteplanering. Ja.
Bag in box.
Foppatoffla.
Ja, fliskorta.
Men halloumi är väl ändå lite grillad foppatoffla?
Det tycker jag. Förlåt alla ni där ute som gillar det här, men jag tycker att det är lite sådär. Det är inte världens mest smakrika produkt. Den är salt.
Mm. Salt och lite seg.
Ja. Mm. Ja, jag tycker den funkar vidare.
Men det som är intressant är att det kan ju vara en hel så att säga, näring som startar en trend. Nu tänker jag till exempel på när mejerierna började sälja mindre och mindre mjölk, för det skulle man ju inte dricka där ett tag. Och då de importerade café au lait. Mm. Och då blev det jävligt trendigt, och det där var ju början på en trend som aldrig har vikt av någonsin.
Nej, precis.
Kommer du ihåg de här kaffekopparna där det stod café au lait?
Ja, visst.
Var det alltså...
Det var en kampanj från Arla.
Det var så?
Ja, visst, för att sälja mer mjölk. Mjölkförsäljningen hade ju stört dök där.
Mm. Wow, det här visste inte jag. Jag kommer ihåg kopparna.
Så plötsligt, och sen så togs det över av cappuccino. Och sen så det gäller liksom att hålla liv i de här trenderna som stöttar en viss konsumtion.
Ni som är lite äldre än vad jag är, trender på typ 90-talet eller tidigare, mattrender, var det någonting som ni kommer
Internet.
Ihåg?
Internet!
Ja, jo. Nej,
men sushi till exempel, när den kom, var ju väldigt exotiskt.
Alltså.
Wow. Hela den här taco-grejen kom i början på 90-talet när man skulle kolla på Bingolotto. Och äta tacos, då var ju det modernt och ballt och fräckt.
Visst. Tacomyset, ja. Mm. Så det jag har aldrig fastnat för det. Tacolov.
Det är för att du är en robot.
Tacolov.
Ja. Så taco tog Sverige med storm.
Gud, ja. Det där migrerar ju också ner i typ snabbmatsregistret. Vi introducerar tacon. Ja, plötsligt så dyker upp små Tex-Mex-ställen sådär. Sushi. Jag vet inte hur många sushi-ställen det finns. Och nu pratar jag bara om i Stockholm. I varenda gathörn. Mm. Om man tänker efter.
Men jag tänker att även det kommer för, och det är inte alls länge sedan som hamburgare slog igenom där det skulle, alla skulle ha ett eget hamburgerställe och göra sina egna burgare. Det har ju totalt exploderat.
Och då, den trenden bara fortsätter ju.
Ja.
Och det som är intressant är att den har då också migrerat ner i hamburgerkedjornas utbud. Därför att då bjuder de in till exempel, vi ska inte hänga ut några namn här, men kända kockar. Så får de gå in i deras meny, snabbmatshamburgeristället meny, och göra en VIP-burgare som är lite finare, lite bättre.
En burger fusion.
Ja, men typ.
Vad tror ni om det svenska köket då? Alltså svenska husmanskosten. Vi svenskar inom alla genrer, vad vi än har sysslat med, fall det så är vapenexport, eller fall det har varit musik, eller fall det har varit mat eller mode. Vi är ganska duktiga i det här landet på att ta till oss andra bra idéer från andra länder, eller som är skapade i andra länder, och sen så försvenskar det. Och sen så skickar vi ut det som vårt eget. Tror ni att vårt eget svenska kök kommer kunna sprida sig worldwide?
Jag har märkt det lite på, jag har ätit på lite finare krogar ett par stycken ganska nyligen, och liksom fine dining krogar i Sverige har faktiskt ganska bred inställning, eller mycket, det ska vara svenskt. Det ska vara närproducerat, det ska vara svenska smaker, det ska vara liksom kroppkakor, lingon, det ska vara fläsk. Alltså så här,
jo, men kan du se det i New York till exempel? Att, vi har svenska kroppkakor och folk bara bananas.
Kolla bara på Aquavit till exempel.
Body cookies.
Och sådana grejer som liksom Färviken. Som har blivit så här megastort även liksom i större delar av. Och sådana här extremt svenska exporter som till exempel Ishotellet.
Jag kan tänka mig att IKEA har varit en stor del för till exempel att sprida svenska köttbullar.
100%. Okay. Absolut, och Kalles kaviar och lite sånt där.
Alltså Kalles kaviar är ju svårt att sprida till andra ställen, för ju, man ser ju när de här jänkarna försöker klämma i sig en riktigt bra äggmacka med.
Ja, deras reklam är ju hejlöst rolig när de juckar på kaviar till jänkare.
Ja, men det är ju världens, alltså Kalles kaviar är ju det svenskaste som finns, och det är också fruktansvärt gott.
Men det är lite kul faktiskt, det som du säger Henke, det här med IKEA-effekten, att där har de ju radat upp några svenska klassiker som folk är lite nyfikna på. Egentligen, det är ju ett gastronomiskt korståg som Kamprads gesäller har gjort egentligen.
Men jag tycker att det är lite irriterande, för jag kollar mycket på matprogram, och när de har besökt Sverige, de har pratat om svensk mat. Det första som de tar upp i nästan alla jävla matprogram som ska vara liksom signifikativt för Sverige är surströmming.
Ja,
man bara, fan, nej det är det inte. Jag har käkat surströmming en gång. Det är liksom, och det är inte en kulinarisk explosion. Nej, det är en explosion på annat vis.
Men det är intressantare än till exempel att visa upp en köttbulle.
Men det är ju svenska, skulle jag säga. Surströmming är ju, alltså jo, det är ju väldigt svenskt. Men det är ju, köttbullar är ju mer svenskt om man säger så.
Jag ska faktiskt erkänna att jag kan sitta i timmar och titta på YouTube på surströmming challenge. Det är hejlöst kul att skicka det iväg till folk och bara, åh, jag har fått den här surströmming. Det ska tydligen vara världens äckligaste doft, och sen så bjuder den in grannar och så öppnar den där burken som exploderar i facet på dem.
Kaskad.
Det är också lite tråkigt att Sverige liksom på bred front marknadsförs som kulinarisk tortyr.
Du, all reklam är bra reklam.
Jag ska inte säga det. För sig. Men jag som kan uttrycka mig lite, surströmming är inte den mest illaluktande maten som finns där ute. Utan det är haukarl.
Hajfenan.
Rutten haj från Island.
Ja, just det.
Surhaj heter det, va?
Det doftar så åt helvete mycket vidare än surströmming. Och det smakar faktiskt också. Det smakar precis som det luktar, vilket...
Det är ju negativt, kan jag tycka.
Det är fruktansvärt. Jag fick testa det för bara några månader sedan, och det är absolut horribelt.
Jag måste fråga, vad hände när du fick den här delikatessen i munnen?
Nej, men saken är, du doftar på den först och man bara, man hoppas det är lite surströmmingsfeeling på det här. Och sen så liksom biter man, och det, alltså det smakar liksom som ammoniak. Alltså det smakar liksom som en gelébit av urin.
Men är det inte liksom inlagt i urin?
Jo, det är det.
Förlåt?
Det är det.
Själva processen är ju att den här hajen är ju faktiskt giftig när man tar upp den. Så för att göra det så skär man lite hål i den, och så dumpar man, beroende på hur stor den är, men ungefär 5 liter urin över den. Och sen så gräver man ner den i marken och låter den ligga där ungefär 3 månader. Och sen hänger man upp den i en bastu och låter den vara där ungefär 2 månader till. Och sen så serveras den med kärlek till Charlie P.
Ja, men de där islänningarna är ju faktiskt kloka.
Hur jävla desperat måste man ha varit för att komma på det där? Ja. Tjena, vi har slut på frukost. Alltså, Elias tog den sista cornflakesen. Kan vi inte äta något annat? Ja, vi har en haj här, men den är lite giftig. Ja, men kissa på den då.
Och gräv ner den och sen hänga upp den igen. Alltså, det är så... Nej, det är verkligen vidrigt.
Det är mänskligt urin.
Vad hette det, sa du?
Haukar.
Haukar. Då har vi alltså de 3 äckligaste sakerna i världen. Surströmming, haukar och sourfiskkola. Då kommer vi till det stående inslaget Jespers trendspaning.
Aha.
Det är inte ett stående inslag, det är ett inslag som jag kommer på just nu. Jag tänkte att vi skulle prata dieter.
Åh, oh, det här kommer bli askul. Åh, oh, förlåt. Jag har varit så till med att dunka i bord och grejer.
Du älskar ju diet så mycket.
Ja, ja. Jag har faktiskt testat ganska många dieter.
Vad kul.
Ja.
Kan du, är det någon som har funkat?
De 2 som jag har testat mest eller flitigast har varit 5-2-dieten och LCHF.
Okej.
Okay. Förlåt, 5-2 är det den här man svälter sig själv i 2 dagar?
Precis.
Okej. Okay.
Jens, är du hård på dieter?
Nej, jag borde vara, men just nu så är jag inne i en liten period, och då säger jag en liten period för jag har precis börjat, där jag har plockat fram en liten matlåda, jag menar den är 10x5 cm, så fyller jag den med föda oavsett vad, men jag får liksom inte äta mer, därför jag är helt bra på att äta mycket, så här, åh, jag äter, oh.
Men det här säger Jens som i morse när vi kom in satt och klämde på en kanelbulle.
Men den fick plats på den här...
Charlie, jag får inte äta med den så här. Sitter jag med en kanelbulle i bakfickan.
Va? Vilket förtal!
Jag har letat upp lite underliga dieter.
Mm-hmm.
Som har funnits genom tiden. För det har ju funnits en del. Och så har jag skrivit upp dem. Jag har också skrivit upp ett par diet som jag har hittat på helt själv.
Nice. Oj!
Jag kommer läsa upp de här och så tänkte jag att ni ska få gissa om det här är riktigt eller fake.
Ja, gud vad kul!
Ja.
Och då så kör vi. Har den här dieten funnits och marknadsförts och på något sätt varit riktig, eller har jag hittat på allt med min fantastiska kreativa hjärna?
Mm.
Första då, törnrosa-dieten.
Nej!
Gick ut på att sova så mycket som möjligt för att därmed undvika att äta mer. Det ingick också att man varit uppmanad till att droga ner sig lite så att man sov lite mer. Det går rykten om att Elvis följde den här dieten en tid på 70-talet.
Jag säger
vi snackar 70-tal alltså.
Då är allt möjligt.
Experimentell tid.
Du, jag tror faktiskt att det är sant.
Jag tror också det.
Jag lägger min röst på nej.
Den fanns.
Oh.
Det var en riktig grej.
Och Elvis gick ju ner i vikt.
Ja, visst.
På slutet
stod det
han dog.
Framgick det vilket preparat man skulle knäcka ner sig med om man skulle följa den på rätt sätt?
Det framgick inte av historien. Men du kan få googla den själv om du vill.
Det gör jag gärna.
Nästa, Toscana-dieten. Åh, låter lyxigt.
Ja, faktiskt. Mm.
Gick ut på att vid varje måltid ta ett glas vin för att främja matsmältningen och därmed gå ner i vikt.
Ha! Det här är rätt!
Plura gick i bräschen för det här i början på 10-talet.
Alltså, det är så sjukt. Så fort Henke säger det här är rätt, då vet jag att det är fel.
Ja,
det
här
alltså,
jag får också den viben, men den här känns också så harmless. Så att det känns som någonting hänt extra kan han kastat ut. Fan, ta ett glas vin. Det är bra för kroppen.
Ja.
Okay.
Så jag säger att den här är sann.
Det här har jag hittat på.
Ja, alltså, det märker man ju. Börjar man plocka in plura i ekvationen, då är det fel.
Ja.
Men det känns också som någonstans så har det funnits någon diet. Men ta ett glas vin, det är bra. Det främjar kroppen.
Nej, men det är bra. Det är lite blodförtunnande och det är lite bra sådär. Ja. Ett glas vin.
Det tycker jag man läser ganska ofta.
Mm.
Ja. Fortsätt listan snälla.
Tuggmetoden.
Jo, men det här
gick ut på att tugga varje tugga av mat 32 gånger och sen spotta ut den.
Yes.
Enligt forskning som kom för drygt 100 år sedan så fick man i sig tillräckligt mycket näring på det sättet, men slapp fettet och kunde komma i de här diskobrallorna som är längst ner i garderoben.
För 100 år sedan kom de fram till det här. Det är alltså 20-tal ungefär.
Den här dieten har jag hört talas om, men jag väntar på att höra vad hon säger så jag kan säga motsatsen.
Jag säger att det är en fake.
Jag säger sann.
Jag säger att det här är... Det är en variant på en sann, men just den här är fake.
Det är sant.
Men vad fan!
Tack, kongen.
Er en vägvisare till rätta valen i livet.
Vi fortsätter. Promenaddieten. Mm. Utvecklades på början av 80-talet i soliga Kalifornien. Det gick ut på att alla målmat inmundigas under promenader. Vilket gjorde att kroppen tog åt maximalt av näringsvärdena. För att kroppen var i aktivt läge. Och därför kunde man äta mindre portioner. Den marknadsfördes också som ekonomiskt fördelaktig. Eftersom du inte behövde lägga ner lika mycket pengar på mat.
Ja, du kan ju glömma att jag tänker svara först nu.
Ja, det här låter också lite rimligt, men så här efterkrigsromantiskt. Men ja, absolut.
Ja, jag hakar på igen.
Då säger jag motsatsen. Fake.
Det här har jag hittat på helt
själv. Men det var då själva.
Tack gångel.
Ja. Det här är DJ Hångel-effekten. Har du pratat om det? Att vi hade olika effekter, ja.
Säg raka motsatsen.
Ja, visst. Jag har en kvar.
Yes.
Nu blir vi lite mörka. Parasitdieten. Runt sekelskiftet såldes ägg från binnikemaskar i pillerform.
Nej, jag måste
fy fan. Främsta målgruppen var jockeys som behövde gå ner i vikt snabbt, alltså hästryttare. Förespråkare för det här hävdade att man kan minska 1-2 kilo i veckan tack vare mask i magen. Masken kunde bli upp till 9 meter lång och absorbera näring från maten du intar så du slipper bli tjock.
Det som är sjukt är att binnikemask, visst, absolut, det är ju en grej. Men nej, glöm det. Det här är så jävla fake.
Ja, snälla, kan jag få ett rätt i alla fall?
Okej, okay, jag väntar på vad du säger, Hångel.
Nej, det är fake.
Jag säger sant.
Det är sant.
Nej, men vad fan? Binnikemaskmetoden!
Parasitmetoden.
Det
vet jag ju då kanske inte riktigt hur utbrett det här var.
Nej, det är inte så många jockis där ute kanske.
Nej, kanske diskjockis.
Hade du 100% fel, Hångel?
Ja, hittills tror jag har faktiskt.
Ja. Nice.
Det var det. Men det här var lite kul. Intressant, och det här var ju obviously kanske trendigt när det dök upp, så var det lite så här, det här ska man haka på. Törnrosa dieten.
Jag tycker den absolut bästa dieten någonsin var någon snubbe på, om det var Aftonbladet eller Expressen eller Hemtex, jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var någon av deras skribenter som kom på den här dieten att äta, vad var det, mellan 5-7 mackor varje frukost. Så får du en bra start på dagen. Spelar ingen roll vilket bröd, ingenting.
Det är helt galet många
mackor. Utan käka 5-7 mackor så kommer du få en perfekt start på dagen. Du kommer få energi, bla 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 bla. Och folk börjar följa det här ganska hederligt och bara, oh shit, det är ju sant, bla bla bla. Och sen så blev den här journalisten, eller vad man ska kalla honom, ifrågasatt och bara, du har ingen så här vetenskaplig artikel bakom det här, bla bla, vart kommer det här ifrån? Nej, jag drog det röven. Något som jag har tänkt på, om vi ska återvända lite till dryckessvängen, är ju det här bärs och mikrobryggeri-explosionen i Svea rike. Det är fan mikrobryggerier i varje hörn idag. Jag och Jesper var ju hälsade på garderobsbyggeriet uppe i Hassela City. Och det är liksom bryggerier överallt, och det ska vara spännande fusion bash med alla möjliga grejer. Och det är lite så här off idag att dricka vanlig stor stark.
Är det?
Ja, jag har märkt det lite nu när jag har jobbat i bar denna sommar. Att folk vill inte ha Mr. Heineken. Folk vill inte ha liksom Carlsberg, utan man vill ha någon IPA eller Svipa eller Nipa eller APA eller vad fan det nu heter.
Ja, just det. 90% av försäljningen är ju fortfarande lageröl. Alltså
jo,
90%.
Ja, precis.
Så det är inte det att det är en liten volym.
Nej. Men jag också märkte, jag stod uppe på en nattklubb uppe i norra Norrland. Och så på tapp så har vi den fantastiska ölen Sofiero. Yummy.
Klassiker.
Jag har inget som helst emot Sofiero.
Nej, jag tycker inte om öl överlag, så Sofiero, ja tack. Men då kommer det fram en snubbe och, vad fan, har du bara Sofiero, brorsan? Jävla skräp, jävla skit. Ja. Fast vet du vad? Du vet den här trappen, för då hade vi typ 4 tappar. Alla var Sofiero. Bara pumpa ut så mycket som möjligt. Och så sa jag, vet du vad, den här tappen, så pekar jag på nummer 2 där. Det står Sofiero, brorsan, men jag kan berätta en hemlis, det är Heineken. Han bara, va? Ja, jag har tjuvkopplat, så jag har spänt på ett Heineken-fat här. Du får smaka om du vill. Så häller jag upp en liten tjockglas och antar den och bara, oh shit, brorsan, det är Heineken. Fan vad sjukt. Vad sjukt det är. Jag tar en sån och eldar upp då en stor Sofiero till honom. Och hör liksom han springer runt i nattklubben. Vet du vad, beställ från den där bartenden och be om tapp nummer 2. Den smakar bättre.
Ja, det där är fantastiskt.
Och just när det kommer till liksom trender och så, folk vill vara mer, lite mer insatta än vad de, jag kanske tror att de är. För det är, ja,
jo, men det
folk är dumma i huvudet, jag är ledsen att behöva säga det.
Ja. Snabb spaning, öl. Ja. Det som kommer, det är ju alltså hantverksmässigt brygg lager öl. Gärna ofiltrerad, tack så
låg
mycket.
Låg procent.
Och låg alkoholprocent.
Yes. Där har vi framtiden.
Yes. Mm.
Toppen. Yeah. Inte stark som fan.
Svar nej.
Man vill ha session IP idag. Lägre procent. Man vill också ha hantverksöl, lager, lägre procent.
Man vill kunna dricka fler utan att bli knall.
Mm. Attityden har ju försvunnit från när man var ung. Ge mig 99% i sprit. Ja, tack.
Darwinismen är stark i de områdena. Det kan vi tacka mänsklighetens framtid. Med det sagt så börjar vi nog få slut på tid. Tack så jättemycket för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Fred, kärlek och fanet. Hej då! Ha det!
Hej då!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.